Välkomna till gudstjänst här i Roseniuskyrkan idag på långfredagen. I Roseniuskyrkan vill vi ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Jag heter Martin och är predikant här i Roseniuskyrkan och kommer leda vår gudstjänst idag. Det är ju långfredag och temat för gudstjänsten idag är korset. Om du brukar fira gudstjänst här så kommer du känna igen ordningen ganska väl. Inte riktigt allt som ingår i en vanlig gudstjänst är med idag. Till exempel så sjunger vi psalmerna utan instrument idag. Vi har heller ingen söndagsskola. Däremot finns det förberett en del målarbilder för barnen. Så ni barn som är här idag, om ni vill sitta och måla där bak i hörnet, så finns det speciellt för idag på långfredagen förberett som ni kan använda där. Det finns även tygkassar som hänger där bak med saker för barnen att hålla sig sysselsatta. Och behöver man mer plats att röra på sig så finns det lekrummet en trappa ner. Ni kommer också märka att vissa av momenten helt enkelt i gudstjänstordningen utgår. Men ni behöver bara följa med i hur jag leder gudstjänsten och genom att titta på skärmarna så ska det nog gå alldeles utmärkt. Vi ber tillsammans. Herre, tack för att vi får komma till Roseniuskyrkan idag på långfredagen för att se vad din kärlek drev dig till att göra för vår skull. Tack Jesus för ditt offer, tack för att du var beredd att gå hela vägen till korset för att rädda oss människor tillbaka till dig. Vi ber att du ska vara oss nära i gudstjänsten idag och hjälpa oss lyssna, förstå, ta emot och tro på det du gjort för oss. Låt det få vara som ett frö som planteras i våra liv och växer och bär frukt. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Vi ska sjunga den första psalmen. Det är den första sången, det är nummer 149 i den blå sångboken. Eftersom vi inte har instrument så kan det vara ibland till hjälp att se liksom noterna på melodin framför sig kanske. Och då finns det sångböcker på de bakersta bänkarna där. Vi sjunger de tre första verserna nu i gudstjänstens början och sen de tre sista som avslutning.
Yeah.
kommer vi få höra en av Gamla testamentets mest centrala och gripande passager läsas. Jesajas 53 kapitel, och mitt i det kan man läsa bland annat de här verserna. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Idag får vi komma till Jesus med både vår smärta och vår synd. Idag får vi se Guds kärlek bevisad för oss i Jesu utsträckta armar på korset. Kom som du är och få frid och läkedom för ditt brustna, ditt kluvna och irrande hjärta. Låt oss tillsammans be och bekänna. Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör min röst. Lyssna till mina rop om nåd. Om du, Herre, tillräknar missgärningar, vem kan då bestå? Men hos dig finns förlåtelse för att man ska frukta dig. Därför, Gud, var mig nådig i din godhet. Utplåna mina överträdelser i din stora barmhärtighet. Gör mig fri från all min skuld och rena mig från min synd. Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Herre, förbarma dig över mig. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Vi var döda genom våra överträdelser och vår oomskurna natur. Men också oss har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Han avväpnade härskarna och gjorde dem till makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Låt oss tacka för Guds rika nåd och förlåtelse mot oss. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Vi får stå upp och tillsammans också sjunga lovsalmen på långfredagen, Guds rena lamm oskyldig. Vi ber. Herre Gud, himmelske Fader, tack för att din sons död på korset har räddat oss från den eviga döden. Tack för att du genom honom har försonat världen med dig. Låt oss genom honom nå det eviga livet. I Jesu namn. Amen. Då ska vi få höra de två första av dagens bibelläsningar.
Jag ska läsa ur Jesaja kapitel 53. Vem trodde vår predikan? För vem blev Herrens arm uppenbarad? Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät när vi såg honom, inget utseende som vi drogs till. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande. Han var som en som man skylde ansiktet för, så föraktad att vi inte respekterade honom. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Som ett lamm som förs bort för att slaktas, som ett får som är tyst inför de som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte betänker att när han rycktes bort från de levandes land blev han plågad på grund av mitt folks brott? Han fick sin grav bland de ogudaktiga, men var hos en rik vid sin död. För han hade inte gjort något orätt, och inget svek fanns i hans mun. Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer får han se avkomlingar och leva länge. Och Herrens vilja ska ha framgång genom hans hand. Genom den möda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och han bär deras skulder. Därför ska jag ge honom de många som hans del, och de starka ska han få som byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och räknades bland förbrytare. Han som bar de många synd och gick in i överträdarnas ställe.
Dagens episteltext är hämtad från Filipperbrevet kapitel 2, vers 6-8, i Jesu namn. Han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till ett yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Vi sjunger nummer 118 i Lova Herren.
Thank you.
Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium ifrån Lukas evangeliets 23 kapitel, verserna 26 till och med 49. När de förde bort honom grep de en man som just kom in från landet, Simon från Kyrene. På honom la de korset för att han skulle bära det efter Jesus. En stor skara ur folket följde honom, även kvinnor som sörjde och grät över honom. Då vände sig Jesus till dem och sa: Jerusalems döttrar, gråt inte över mig, utan gråt över er själva och era barn. Det kommer dagar då man ska säga: saliga är de ofruktsamma, de moderliv som inte fött och de bröst som inte ammat. Då ska man säga till bergen: fall över oss, och till höjderna: göm oss. För om de gör så här med det friska trädet, vad ska då inte ske med det torra? Två andra brottslingar fördes också ut för att avrättas tillsammans med honom. Och när de kom till den plats som kallas dödskallen, korsfäste de honom och brottslingarna där, den ene på hans högra sida och den andra på hans vänstra. Men Jesus sa: far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. Folket stod där och såg på, men rådsherrarna hånade honom och sa: andra har han frälst, nu får han frälsa sig själv om han är Guds messias, den utvalde. Även soldaterna kom fram och hånade honom. De räckte honom surt vin och sa: om du är judarnas kung, fräls då dig själv. Över honom fanns det också ett anslag: detta är judarnas kung. En av brottslingarna som var upphängda där hånade honom och sa: är inte du messias? Fräls då dig själv och oss också. Men den andra tillrättavisade honom och sa: fruktar du inte ens Gud, du som är under samma dom? Vår dom är rättvis, vi får vad vi förtjänar för det vi gjort. Men han har inte gjort något ont. Och han sa: Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Jesus svarade: jag säger dig sanningen, idag ska du vara med mig i paradiset. Det var nu omkring sjätte timmen. Då kom ett mörker över hela landet som varade fram till nionde timmen. Solen förmörkades och förhänget i templet brast mitt i tu. Och Jesus ropade med hög röst: far, i dina händer överlämnar jag min ande. När han hade sagt detta gav han upp andan. När officeren såg vad som hände ärade han Gud och sa: den mannen var verkligen rättfärdig. När allt folket som hade samlats som åskådare såg vad som hände slog de sig mot bröstet och vände hem igen. Men alla hans vänner och kvinnorna som hade följt honom från Galileen stod på avstånd och såg detta. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågoda och sitt. Ja, Jesus, vi lovar dig, vi ärar dig och tackar dig för vad vi just läst om din villighet att gå i döden för oss. Herre, vi ber att du hjälper oss nu att stanna upp inför ditt ord till oss idag. Hjälp oss att se dig korsfäst för oss, var och en. I Jesu namn. Amen. Det finns vissa situationer i livet, vissa tillfällen som man kanske nästan så länge man lever liksom har en sån stark minnesbild av, att man kan säga: jag minns precis var jag var när jag hörde det där eller såg det där. Det kan vara några av de bästa stunderna i livet och det kan vara några av de värsta. Alltså det kan vara sportminnen, det kan vara ens första barns födelse, det kan vara också hemska tragedier. Jag minns när jag hörde om att kriget hade brutit ut, eller när jag hörde om flygplanen som flög in i tornen i New York och så vidare. Och så finns det en afroamerikansk sån här spiritual, en sån här liksom föregångare till gospelmusiken, som upprepar frågan: were you there? Var du där när de korsfäste min herre? Den är ju troligtvis började den sjungas under 1800-talet av slavar i den amerikanska södern. Så den är komponerad och började sjungas 1800 år efter händelserna vi läst om. Naturligtvis var ingen av dem som sjöng den eller någon av dem som hörde dem där. Och ändå är det en fråga värd att stanna upp inför. Och det är en fråga som vi nästan får hjälp att svara ja på när vi läser Lukas evangelium idag. För han nästan liksom placerar oss där. Var du där när de korsfäste min herre? Ibland får det mig att darra, sjunger man i den sången. Texten vi just läste är liksom en inbjudan att placera sig där och betrakta Jesus på korset. Och sen se, precis som man gör i den här sången, se sitt eget lidande i ljuset av Jesu död. Och det här med att vara på en viss plats, det är ju någonting som Lukas i sitt evangelium, i hur han berättar om Jesu liv, så är det lite som en reseskildring för, i stora sjok. Lukas var inte historiker till yrket, men man kan nästan säga att han blev det genom sin noggranna redogörelse av Jesu liv i Lukas evangeliet och sen i apostlärningarna om hur evangeliet spreds ut från Jerusalem ut i romarriket. Han intervjuade ögonvittnen och han sammanställde vad de kunde berätta för honom om hur Jesus liv var och då också om Jesu död. Och sen kapitel 9 i Lukas evangeliet, vi var nu i kapitel 23, så en stor del, en merpart av evangeliet har vi liksom som läsare, om man har läst det, så är man på vandring mot Jerusalem med Jesus och hans lärjungar. Och ju närmare man har kommit Jerusalem, desto mer har man anat en anspänning och en slags onda föraningar. Jesus, han har varnat lärjungarna om vad som kommer hända i Jerusalem. Han har gråtit över staden. Spänningarna har liksom funnits där och har eskalerat ju närmare de kommer. Och så är det ändå som att ingen av Jesu närmaste lärjungar har varit helt beredd på vad som skulle hända. På skärtorsdagens kväll när Jesus blev gripen, när han under natten blev förhörd, när han under fredag förmiddag blev slagen, torterad. Och så nu när vi läser dagens avsnitt så är Jesus återigen på en vandring och vi får följa med. Och det första vi ska titta på under den här vandringen, det är just frågan, var är du? För det är som att Lukas vill längs vägen från det att Jesus har fått sin dödsdom och liksom under vandringen ut till Golgata kulle. Så pekar Lukas ut ett antal olika personer som Jesus möter längs vägen eller som följer med i vandringen eller som är där ute i Golgata och som ser på Jesus, som kan ha sina frågor och sina olika idéer om vad det är som pågår. Så det blir en rad olika personer och grupper att spegla oss själva i och ställa oss frågan, var är du? Den första vi möter är Simon från Kyrene. Han kommer lite från ingenstans, eller ja, från landet står det. En man som just kom in från landet. Han har ingen bakgrund i berättelsen. Han är plötsligt och oväntat indragen. Vad gör han där? Jag är inte säker på att han vet själv. Han är kanske där för att fira påsk. Knappast för att bära korset åt Jesus på vägen ut till Golgata. Vi vet ingenting nästan om hans bakgrund förutom platsen han kommer ifrån. Men det verkar som att det här mötet med Jesus gjorde ett djupt avtryck i hans liv. Därför att längre fram i Nya Testamentet, i andra delar av det, så kan vi läsa om både Simons fru och hans söner. Kanske var det här startpunkten på hur hela familjen fick syn på Jesus. Kan hända är det någon som är här idag som inte riktigt vet hur man blev indragen i det här. Någon har kanske blivit hitsläpad just idag mot sin vilja. Ville hellre vara hemma och göra något annat. Eller så kanske någon har gått till kyrkan ett tag men vet liksom inte riktigt hur det hela började. Många människor i vårt land idag söker efter någonting och en del av dem hittar plötsligt sig själva. Oj, jag har kanske blivit kristen. Eller oj, nu är jag på en gudstjänst men jag vet inte riktigt vad jag gör här. Har Jesus gjort entré i ditt liv på samma huxflux sätt Om du blivit oväntat indragen eller inbjuden eller insläpad, så följ med på vandringen och se vem Jesus är. Nästa grupp vi möter, de har desto mer bakgrund tillsammans med Jesus. Det är kvinnorna som gråter och sörjer över Jesus. De tar verkligen fasta på det orättvisa och det grymma i det som händer mot Jesus. De kan inte göra någonting åt vad de ser, som är så uppenbart fel, som är så uppenbart orättfärdigt. Ondskans makt är för stor och för stark mot de här kvinnorna. Står hela liksom den romerska statsapparaten, kejsaren och hans representant Pilatus och de beväpnade soldaterna. Dessutom det judiska etablissemanget som såg till att kunna arrestera Jesus och liksom drog in Pilatus i deras agenda att röja Jesus ur vägen. Hur skulle de kvinnorna kunna göra någonting mot allt det? Och i deras gråt över Jesus kan vi känna igen vår egen gråt över världens orättvisor och ondska. De av oss som har ett hjärta för människor, för rättvisa, de av oss som kanske upplevt ondska och förtryck, kanske känner igen oss i den här uppgivenheten. Varför är det så här i världen? Varför kan vi inte göra någonting åt det? Varför ska han av alla människor dömas till döden? Den tredje gruppen vi möter är de som inte sörjer utan tvärtom skrattar och hånar. Det är rådsherrarna och soldaterna. Och runt omkring dem finns ju Judas som förrådde Jesus, Pilatus som dömde honom. Det finns liksom människor av många olika slag, från olika samhällsskikt, olika kulturer, olika värderingar och bakgrunder, som alla förenas i sitt förakt och sin fiendskap mot Jesus. Och de avslöjar sig med sina ord om Jesus. Om du är Guds son, om du nu är kung, rädda dig själv. Det är den enda användningen av makt de kan föreställa sig. Det är vad de själva hade gjort om de vore i Jesu position och hade möjlighet. Har man möjlighet så ser man till sitt eget bästa. Har man resurserna, har man makten, så räddar man sitt eget skinn. De avslöjar sig själva av vad de hade gjort i Jesu position. Samtidigt kan de alla rätta bekännelsen om Jesus. De kan kalla honom för kung. De har hört att det är så han ska tituleras. De har hört honom förkunna evangeliet om frälsning. Men deras hjärtan är helt oberörda och kalla. De kan de rätta orden. Kung, frälsning, Messias, den utvalde. Men deras hjärtan är liksom stängda och långt borta från Jesus. Kanske har vi också något gemensamt med dem. Mer än vi skulle vilja erkänna kanske. Att vi också ibland har vetat vad som är rätt. Kan de rätta orden, men stänger vårt hjärta. Tystar vårt samvete. Och väljer själviskheten. Väljer det vi vet är fel. Den fjärde gruppen som Lukas presenterar oss för är två brottslingar. De är på ytan väldigt, väldigt lika. Det är liksom en perfekt symmetri på något sätt. De hänger på varsin sida om Jesus. De har valt en kriminell bana. De har följt den, liksom löpt linan ut. Men den har stoppats. Nu har de fått ett hårt straff. De är på varsin sida om Jesus och tycks det som på lika stort avstånd från Jesus. Ända tills de börjar prata. En av dem stämmer in i hånet av Jesus. Men en av dem utmärker sig som den enda, tycks det som verkligen ser vad det är som håller på att hända. Tänk på mig, Jesus, när du kommer till ditt rike. Han ser att det här verkligen är kungen, korsfäst. Och han gör det som man instinktivt gör om man själv är i knipa och ser en person som har makten. Man ber om hjälp. Tänk på mig. Det här är någonting som Lukas gång på gång gärna, som Lukas gärna och ofta liksom lyfter fram i evangelierna. Det är att tron, den finns, dyker upp och växer på de mest osannolika ställen. Vem hade kunnat tänka sig att när teologerna står och hånar Guds son Är det en dömd brottsling som hyllar honom som sin kung och ber honom om hjälp, om räddning, om frälsning? Yttre egenskaper, ett problematiskt förflutet, kan inte hindra oss eller hålla oss borta från Jesus. Så om någon av oss känner igen oss i den här personen, man har valt en livsbana som leder till en återvändsgränd, eller kanske man inte hade tänkt att det skulle bli så här, och nu känns det som att man verkligen har förirrat sig och saknar framtidsutsikter. Jag sitter fast. Jag kan inte komma ifrån den plats där jag befinner mig. Jag vill inte vara här, men jag är maktlös inför det som håller fast mig. Så får vi komma till Jesus och säga: tänk på mig, Jesus. Alla de här personerna ställer oss inför frågan: var är du? Men ingen av oss och ingen av dem är huvudpersonerna. Honom ska vi möta nu. Här är Jesus. Och det som är så slående och fascinerande och oväntat och fantastiskt, det är att Jesus trots sin situation inte är fokuserad på sig själv och hans problem och hans lidande. Han har blivit övergiven av sina vänner, sviken av dem som borde vara där för honom nu. Han har blivit orättvist anklagad och utsatt för en, liksom en skenrättegång. Han har blivit dömd. Han har blivit misshandlad och torterad. Han är fysiskt bruten. Han är utmattad. Och så ser vi honom helt utan ett spår av bitterhet eller självömkan eller ens självupptagenhet. Han ser människorna omkring sig och fortsätter att in i det sista göra saker för andra. Som han levde, så dör han också. Och han gör tre saker för människorna omkring sig. För det första så varnar han till de som gråter över ondskan där ute i världen och beklagar sig över att det är så mycket elände och så mycket ont som händer. Så säger Jesus: gråt inte över mig. Gråt över er själva och era barn. Det vill säga, Jesus går inte helt och hållet med på att bara liksom boxas in och paketeras som ett ofrivilligt offer för orättvisan. Därför Jesus vet att hans död har en djupare dimension än den politiska eller den liksom, ja, vad vi nu kan, den juridiska eller vad vi än vill tänka oss. Jesus vet att hans död, det är en dom över synden. Det är syndens och ondskans logik för till sin spets när Jesus, Guds egen son, tar på sig och möter det kanske grymmaste och vidrigaste straff som mänskligheten någonsin har konstruerat. Och om den drabbar honom som egentligen var oskyldig på det här sättet, hur mycket mer skulle inte vi sörja över vår synd och den dom som väntar den? Jesus säger: bekymra er inte för mig, men ta min död, ta mitt öde som en varning. Hur ska det gå med det torra trädet om man gör så här med det friska? Men Jesus varnar inte bara. Även om det kan vara så att vi behöver höra hans varning, så får vi också lov att höra vad han gör sen. Han förlåter. Han visar sitt ömma, sitt kärleksfulla och milda hjärta när han ber om förlåtelse för dem som korsfäster honom. Förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Varenda söndag här i veckan i stort sett, lite beroende på vilken syndabekännelse vi använder, men ganska ofta så säger vi de här orden: att genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår. Och även de synder som vi inte förstår, inte kanske ens är medvetna om, vill Jesus förlåta. Förlåt dem, Fader, för de vet inte vad de gör. Varningens allvar vägs upp av Jesu otroliga barmhärtighet och generositet mot oss var och en. Hur vi än vill beskriva den här ondskan som drabbar Jesus. Vi kan tänka på rådsherrarnas avundsjuka, Pilatus rädsla för upplopp och att förlora sin position, Judas girighet som sålde sin mästare för pengar, soldaternas likgiltiga liksom samarbete, jag lydde bara order och så vidare. Alla de här motiven, vilket vi än tänker på, är också verksamma i våra liv. Att vilja rädda vårt eget skinn, att drivas av avundsjuka eller av girighet, eller att bara vända blicken åt ett annat håll och tänka, äsch, det var inte mitt ansvar. Men Jesus är beredd att förlåta all synd, också den synd som drev honom till korset och i döden. Han hade kunnat hjälpa sig själv, men han är där för att hjälpa andra. Jag vet inte vem som först sa det, men det är sant att det var inte spikarna som höll Jesus fast vid korset, utan hans kärlek. Han var där för att hjälpa andra hela vägen till slutet. Så han varnar, han förlåter, och för det tredje så lovar han. Till rövaren som ber om en tanke ger Jesus paradiset. Det här är ett så dyrbart löfte. Den här rövaren hade ingenting att erbjuda Jesus. Absolut ingenting att visa upp. Han konstaterar själv att hans dödsdom är rättvis. Hans framtidsutsikter är rätt bleka, om man säger så. Och så ber han Jesus, bara tänk på mig. Och Jesus säger, visst, men jag kan ge dig mer än så. Du kan få vara hos mig i paradiset idag. Så var du än är, här är Jesus och så här är han. Och för det tredje och sista visar Lukas oss att Jesus hela tiden här fanns i Guds närhet, och att vi tack vare Jesu död bjuds in i Guds närhet. Far, i dina händer överlämnar jag min ande, säger Jesus. Jesus ger sitt liv. Han vet att han har gjort det han kom för att göra, och nu överlämnar han sitt liv i Guds händer, och han vilar i Guds händer. Lukas påpekar ofta i det här evangeliet att Jesus visste om vilket uppdrag han hade kommit till världen för. Och Lukas vill nu visa att Jesus fullföljde det hela vägen till slutet. Och liksom Jesus var i Guds närhet, så var meningen med Jesu död att vi skulle få komma in i Guds närhet. För när Jesus dog så rapporterar flera av evangelisterna att förhänget i templet, det som liksom skilde människor från Guds allra mest intensiva närvaro i templets innersta, det spricker, det brister, så att ingenting längre skiljer oss från Gud, därför att Jesus har tagit hand om och har förlåtit vår synd. Tidigt i Bibeln får mänskligheten lämna paradiset på grund av sin synd. Men nu välkomnas till och med den värsta rövare in i paradiset, in i Guds närhet. Så var är du? Här är Jesus, och du är välkommen in i Guds närhet. Vi ber tillsammans. Jesus, tack för att du kom till oss. Tack för att du lämnade himlens härlighet för ett liv på jorden och för döden på korset. Tack för att du lämnade paradiset för att vi skulle välkomnas tillbaka dit in. Tack för att du lämnade Faderns närhet för att vi skulle kunna få den tillbaka. Tack för att du blev gjort till synd så att vi skulle kunna bli rättfärdiga. Tack Jesus för att du dog så att vi skulle kunna få liv. Herre, hjälp oss att ta in det här. Det är kanske inte fullt ut möjligt, men hjälp oss att i de där hörnen av vårt hjärta som tvivlar på att du bryr dig och älskar oss, minnas dig på korset. Och komma ihåg din omsorg till och med om de som tog ditt liv där. De som verkställde dödsdomen. Rövaren som hängde bredvid. Herre, hjälp oss minnas det. Hjälp oss se det för vår inre blick. Och så ha en djup vila, en djup frid, en djup glädje i våra hjärtan. För att vi vet att så helt och så fullt älskar du oss. Låt detta få sjunka in den här dagen och den här helgen och bära oss framåt. Tack Jesus. Amen. Vi ska sjunga nummer 128 i Lova Herren, Frälsare på korsets stam. Ber kyrkans förbön tillsammans. Ja, Jesus, vi tackar dig för långfredagens evangelium, för de goda nyheterna om din kärlek, din barmhärtighet och nåd som räcks ut till alla människor. Jesus, vi ber att den här dagen och att den här dagens budskap ska få göra skillnad i människors liv. Vi ber för de vi känner och bryr oss om som, så vitt vi vet, inte känner dig. Herre Jesus, kom till dem. Vi ber för människor i vår stad och i vårt land och i vår värld som ännu inte har hört de goda nyheterna om Jesus. Herre, låt dem få eka ut ur kyrkor och få läsas, få höras, få nå fram. Herre, mjuka upp människors hjärtan, väck hunger och törst och längtan efter dig. Sänd ut din kyrka och ditt folk i hela världen för att bära ut nyheterna om din kärlek, Jesus. Vi ber att långfredagens budskap också ska få göra ett avtryck i våra hjärtan och i våra liv. I vår nöd, i vår sorg, i vår smärta, i våra tvivel, i minnet av trauman vi mött eller sett, i ångest, i sjukdom, inför döden, i sorg över dem som lämnat oss. Herre Jesus, hjälp oss att erfara och känna till din kärlek som du visat för oss på korset. Herre, låt det också göra avtryck i våra liv på så sätt att vi lever ut din kärlek mot dem vi har omkring oss. Hjälp oss att inte förneka evangeliet genom att vara oförsonliga eller högmodiga. Genom att vara blinda för vår egen synd och brist. Upptagna med andras synder och brister. Herre, hjälp oss att vara förlåtande och barmhärtiga och generösa så som du har varit mot oss. Hjälp oss att ta initiativ till försoning som du gjorde för vår skull. För alla de som farit illa i en församlingskontext i en kyrka någonstans, för alla som upplevt kyrkans sämsta sidor eller haft kristna i sina liv som inte vittnat sant om hur dan du är, Herre, förlåt oss och ge oss nya chanser att i ord och handling visa hur dan du är. Och hjälp de människor som fått fel bild av hur dan du är eller fått fel bild av hur man blir en kristen och vad som krävs för det. Herre, låt dem få sin bild korrigerad, sina fördomar krossade och sin längtan efter barmhärtighet och nåd besvarad. Gud, vi ber för alla som lider av orättvisa och nöd runt om i världen. Tack Gud för att du, fast du är universums herre, har gått in under våra villkor. Tack för att du är en Gud som har sår. Herre, förbarma dig över alla de som just nu lever på flykt. Eller saknar någonstans att bo eller lever i rädsla på grund av krig och förföljelse. Herre, förbarma dig. Tack för att du avslöjat ondskans grymhet och fulhet i din egen död. Och tack för skönheten i din självuppoffrande kärlek. Låt den få fånga människors fantasi och hjärtan och vision. Och låt folk och människor som är i krig och konflikt med varandra få försonas genom Jesu namn och Jesu kraft. Vi ber att du ska vara med oss under resten av helgen när vi firar påsk. Om vi gör det för första gången eller för 80:e, Herre, träng in i våra hjärtans mörker med ditt ljus. Ge oss frid och vila i Jesus. Så ber vi den bön som Jesus själv lärde oss att be. Fader vår som är i himmelen, helgat var ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd ge oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi ska strax avsluta gudstjänsten med att sjunga den sista salmen. Jag ska hälsa er välkomna tillbaka på söndag klockan 11, då det är påskdag och vi får fira uppståndelsen. En liten praktisk detalj är att vi gärna skulle behöva lite förstärkning i fikagruppen till söndag. Vi har en grupp på plats, det är 3 personer, det vore bra med 1 eller 2 till. Om man vill slänga upp en näve spontant i luften nu och tror att man kan stå för det och inte ångra sig, eller om man vill prata med mig på vägen ut eller skicka ett sms senare, så är det väldigt uppskattat så att det inte blir för tung börda för de som är uppskrivna på den uppgiften. Så 1 eller 2 personer som kan hjälpa till i fikagruppen vore mycket välkommet. Hur det än går med det, är ni välkomna hit på söndag klockan 11 för att fira påskdagen. Vi ska sjunga de 3 sista verserna nu som avslutning på vår gudstjänst av nummer 149, O huvudblodigt sårat.